Vi människor har mer som förenar än som skiljer oss åt. Men varje människa har sin egen berättelse. Välkommen till Tusen röster, en podcast producerad av Hela människan, kyrkornas gemensamma sociala arbete.
Ja, då är vi hos Hela människans verksamhet i Heby och jag träffar Adam Meijer som är 39 år, som ursprungligen är från Örebro. Men han bor nu i ett stödboende här strax utanför Sala i Kumla kyrkby. Hur är läget med dig?
Tjena. Läget med mig är väl relativt okej just nu i alla fall. Mm. Det var det är helt okej, tack.
Ja. Och du kommer hit 3 gånger i veckan, ungefär 2 timmar.
Mm,
och gör någon typ av arbetspraktik?
Ja, det är framförallt för att få lite sociala sammanhang och liksom, och för att ha något vettigt att göra några dagar i veckan. Så åker jag hit måndagar, onsdagar och fredagar och hjälper till lite att jobba och så. Det uppskattar jag faktiskt. Så att.
Och du har kommit hit i 6 månader.
Stämmer.
Men du berättade här innan vi satt och pratade lite grann att du var nere i kolkällan, som du sa. Var det som hände?
Jo, det har man varit. Många gånger alltså.
Ja.
Fan. Det är ganska nyligen jag kom hit igen. Jag har haft ett uppehåll härifrån på en månad ungefär då jag har fått... Ja, jag fick ett återfall och... Ja, vad ska man säga? Började gå ner mig lite grann och hade svårt att ta mig ur och sådär. Men nu har jag lyckats räta upp mig och ta mig därifrån. Jag brukar bara säga kolkällan, att jag var nere i kolkällan. Det var ganska mörkt liksom. En mörk period. Som tyvärr inte är ovanlig liksom, när man lever med den här sjukdomen.
Hur länge har du kämpat med ditt missbruk?
Ja, jag har kämpat med mitt missbruk. Ja, jag skulle vilja säga att jag kämpar med mitt missbruk sedan 17-årsåldern, men det började tidigare, det började redan vid 14-årsåldern och sådär. Men kämpa liksom, det var väl det har väl blivit mer att man får kämpa och kämpa ju äldre, ju längre man har varit i det och sådär.
Började du med tyngre saker när du var 14 eller var det...
Nej, det var lite det jag tänkte på när du sa kämpa så där, hur länge jag kämpar med missbruk, och då tänkte jag mer så här, ja men det är väl när man börjar använda tyngre droger då man fick börja kämpa. Så där tidigare när jag var i tidiga tonåren och så där, då var det väl mest cannabis och så där, och då fick man väl inte samma negativa konsekvenser som man får av andra droger och så där. Men det var väl vid 17-18 där då jag började liksom använda tyngre preparat.
Vad började du med då?
Ja, det började väl med på den tiden då var det mycket rohypnol som var i omlopp och även opiater då. Så jag började med oxycontin och sen så småningom så började jag ju hänga med lite äldre killar som tog heroin. Så då var det på den vägen då liksom att jag började med horset.
Horset?
Mm. Ja.
Det är heroin där?
Det stämmer. Så idag har jag ju substitutionsmedicinering. Idag går jag på metadon och det har jag haft från och till i många år. Det är väl någonting man önskar att man inte behövde gå och ha, va? Men jag har försökt många gånger utan, men det är i princip, det känns nästan omöjligt att inte ha medicin för det här. Men det är ju inget roligt att gå på en medicin och vara slav under den heller, men det är i alla fall bättre än det som än att behöva springa ut och jaga pengar varje dag och ja. Försöka få tag i. Ja, så blir man ju äldre också. Man är trött på det där. Man är ja. Jättetrött på skiten. Och man har sett ens bästa vänner har ju försvunnit också och dött liksom sådär. Så att samtidigt så är man tacksam att man får leva och fortfarande vara med i livet.
Mm. Du började tidigt. Vad tror du det var som gjorde att du började med droger så pass tidigt? Liksom? Fanns det i din uppväxt, i din omgivning?
Ja, på sätt och vis så... Jag är uppvuxen tillsammans med min mamma. Då. Hon har alltid jobbat och sådär, men det har samtidigt funnits en psykisk ohälsa i familjen. Liksom. Och så hade jag en pappa då, som jag träffade väldigt sporadiskt, men som hade levt i missbruk i många år innan han slutade. Så, men han slutade... Ja, han la av några år innan han tog livet av sig när jag var 10 år gammal. Men då var han alltså drogfri när han gjorde det. Men det var väl säkert psykisk ohälsa som fick han att ta det beslutet.
Hur påverkade det dig?
Ja, det har man ju tänkt på mycket, men jag vet inte riktigt hur det... Det är jättesvårt att säga hur det har påverkat mig, men det har ju givetvis påverkat mig. Och man har ju många gånger undrat varför liksom, att varför han inte, att det var så, alltså liksom att det var så kört, att han kände att det var så kört liksom, så att han inte kunde, vad heter det, få hjälp på något annat sätt. För det hade man ju önskat. Att...
Fick du någon hjälp då? Liksom, var det någon som pratade med dig om det här?
Nej, alltså jag tror att jag sopade det där. Alltså, jag förträngde nog det ganska omgående så där. Jag kommer ju ihåg alltså när det hände och så där, men eftersom vi hade väldigt sporadisk kontakt och så där, så var det lätt för mig att bara liksom förtränga det tills jag var lite äldre och började tänka på det lite mer. Så där. Men just i den åldern så då är man ganska liten ändå när man är 10 år gammal och man lever ganska mycket i nuet och det som finns runt en. Då, och eftersom jag levde tillsammans med mamma och hon hade levt tillsammans med en annan man då, så vart att det var ju där jag la min energi, eller vad man ska säga. Man grubblar inte lika mycket i den åldern.
Nej, det är klart.
Då är man... Så mamma har ju alltid varit den centrala liksom, delen.
Har ni kontakt fortfarande, du och mamma?
Ja då, vi har kontakt. Nu har jag inte träffat henne på många månader. Jag har inte träffat henne på 4 månader. Men vi pratar i telefon, gör vi. Nästan varje dag en stund och liksom... stämmer av lite och berättar och så där för varann hur vi mår och lite grann alltså. Men sen så är det ju också så att det blir ju enorma slitage när man lever i missbruk och på alla relationer, så är det ju.
När du mådde som sämst liksom, hur såg en dag ut för dig?
Alltså, när du säger när jag mådde som sämst, då undrar jag liksom vad menar du då, i vilken ålder?
Ja, precis.
Drogfritt,
precis.
Eller inte drogfritt? Alltså,
ja, jag tänker menar du var mest destruktiv kanske då? Alltså, och då tänker jag kanske att du var inne i droger.
Ja. Nej, alltså det har ju varit, vad ska man säga, jag har ju försökt att ta mitt eget liv flera gånger. Så. Och det är ju antingen genom att man har tagit en medveten överdos eller att man har skurit sig så illa så att man har... det är otäckt, det är ju inget trevligt att prata om, men man har skurit sig så illa så att man skurit upp en artär och så har man hållit på att förblöda helt enkelt. Men så har man fått hjälp då av att någon har hittat en, eller att, så har man fått blod på sjukhuset och blivit inlagd för dåligt mående och sådär. Mm. Men det är oftast, då har det varit droger inblandat och det kanske har varit så att man har kört ganska hårt och länge och man känner liksom inte att det finns någon annan riktig väg ut, utan för jag är annars en väldigt levnadsglad kille och tycker om livet och även om det inte är lätt så är jag tacksam för livet och men droger har ju en tendens att göra att man blir förblindad av vad som är vackert i livet och vad som är, allt blir bara mörkt. Det är därför
när du är inne på det så tänker jag så här, vad är en riktigt, riktigt bra dag för dig nu?
En riktigt bra dag för mig. Det skulle nog kunna vara att jag var tränar. Jag kanske går och praktiserar eller har ett trevligt umgänge med någon. Tar en fin bra promenad och sen så kanske drar till gymmet och tränar en och en halv timme och verkligen känner att att man gör någonting vettigt för sig själv och för sin kropp. Och det är mycket där som har hållit mig uppe. Träning och sånt då. När jag har haft perioder av drogfrihet och sådär. Så det ligger mig nära om hjärtat. Och jag har kört mycket yoga förut och sådana där saker med. Men jag kan inte liksom, det behöver inte vara några sensationer för att det ska vara en bra dag, utan har man bra, fina människor runt omkring sig som är omtänksamma och snälla och sociala och kan bjuda på sig själv, då tycker jag att det kan bli en riktigt bra dag, faktiskt.
Mm. Kan det vara det här på hela människans verksamhet här?
Vissa dagar här tycker jag är jättetrevliga, jättebra, och jag har blivit väldigt fint mottagen, måste jag säga här. Mm. Utav både medarbetare och så också utav chefen då, så där har jag känt att det tycker jag är, jag har blivit väldigt schysst bemött här. Och det skulle jag vilja säga, det är ingen självklarhet att man blir på ett ställe, utan det måste jag faktiskt säga. Och det säger jag också till mitt stödboende, eller vad man ska kalla det då, liksom, och fråga. Då har jag sagt det, liksom, att men de är snälla och förstående och inte dummande liksom, på något sätt. Och så. Så när jag kom tillbaka häromdagen och hade varit liksom borta så vart jag nästan själv rörd när jag såg hur människor tog emot mig. Liksom.
Var de glada att se det?
Ja, faktiskt. Det var jättekul. Och jag trodde inte det. Jag trodde absolut inte att...
Hur kändes det?
Ja, det kändes jätte... Det var en fin känsla. Faktiskt. Mm. Till och med personer då, som man kanske inte har trott tycker så mycket om, men visa känslor när man kom tillbaks.
Mm.
Så att, Då blir man nästan lite rörd. Liksom.
Den här riktigt bra dagen, vad skulle du behöva liksom för stöd för att uppleva flera sådana? Eller kanske att du hamnar i det här med träning och...
Hur menar du? Jag förstår
alltså,
inte riktigt.
Vad skulle du behöva för stöd runt omkring för att komma in i ett flow där du har de här riktigt fina dagarna?
Nej, men alltså det är ju, för det första så är det ju mitt egna ansvar, att jag har ett ansvar att försöka hela tiden motarbeta min sjukdom eller vad man ska säga, för att den här missbruksdelen som har tagit så oerhört stor plats i mitt liv i så många år, va? Den delen är ju en väldigt, väldigt stor del. Så den får man ju liksom hela tiden, varje dag, försöka ta ett beslut att fan, nej, då ska jag fan inte använda några droger liksom, utan...
Har du någon du kan prata med på stödboendet då? Liksom att nu känner jag extra mycket eller något sånt där för att ta något. Kan du prata med någon då?
Absolut, det finns. Det finns människor att prata med. Men det är också så att det här är en väldigt, väldigt individuell kamp. Som ingen människa egentligen kan riktigt hjälpa mig med, utan det här är någonting som jag alltid måste slåss med själv. Liksom. Sådär, så att man önskar ju liksom att det fanns någon människa som kunde lyfta bort den här... Liksom.
För någon som aldrig har varit in i ett missbruk, eller liksom, vad, när du säger kamp, vad är det för någonting?
Alltså, för det första så det tar många år innan man, det finns nog många som har, ja, men det tar många år att etablera eller liksom göra, skapa en sån stor del av en själv med åren, liksom att missbruksdelen blir ju en väldigt stor del utav ens liv, och eftersom får jag inte i med mina droger så blir jag sjuk, va? Så det är ju varje dag en del av ens tillvaro. Och vänta, vad var frågan nu
igen? Ja, men mer liksom var den här kampen.
Ja, den här kampen.
Vad är det för någon? Liksom, hur är den?
Ja, alltså det är alltid en person som sitter på axeln och ser, som vill vara påtänd helt enkelt. Och det är alltid någonting som jag får slåss med varje dag. Mm. Han ser ju, om vi nu ska kalla han, eller han ser ju möjligheter i allting när det gäller liksom att försöka hitta sätt att få tag i droger och bli påtänd. Eller ja, om man nu ska säga. Så det är han jag slåss emot, om man nu ska gestalta honom eller på något sätt. Mm. Men det är ju liksom rätta... liksom det är så det här. Det finns alltid en liten jävel som vill döva känslor och aldrig vara med i verkligheten liksom, utan alltid.
Ja. Men den här får du mångt och mycket slåss mot själv då.
Ja.
Men vad skulle samhället runt omkring kunna göra för ändå underlätta då? Det övriga.
Ja, samhället försöker ju med mig. Jag är ju jättetacksam att jag har fått så pass mycket hjälp av samhället, även om inte det alltid har varit roligt för stunden. Men jag har ju suttit på LVM flera gånger också, bara omhändertagen för att jag har hållit på att knarka ihjäl mig liksom. Och då är man väl inte så jävla glad just precis då, ursäkta mitt språk.
Nej, men det är helt okej.
Då är man ju inte så glad, men så här i efterhand så ser man ju att man har blivit räddad. Att man, det är ju tack vare de perioderna att man lever. Mm. Man har fått en möjlighet att kroppen har fått komma tillbaka och att... För det var det. Ja, det har varit väldigt. Det är ingen självklarhet att man lever liksom. Mm. Och det är bara något år sedan då som jag vaknade bredvid min kompis som var död och en av mina bästa vänner som låg död bredvid mig. Och
hur gammal var han?
Han var 34 år gammal tror jag faktiskt. 34, ja. Och så att,
hur hände det här?
Nej, alltså han tog en överdos och jag tog ju också, så att jag var inte med i matchen så jag kunde hjälpa honom, utan när jag vaknade så var han död helt enkelt. Så. Det är fortfarande jobbigt när man tänker på det, och det går inte riktigt att beskriva hur. Mm. Han hade två barn och sen ganska strax in på det så dog min andra vän då. Så där, så att som har varit mina närmare vänner, om man säger, som jag. Men annars så det har ju varit, jag menar, det är ju hela tiden folk dör ju som flugor i det här landet av droger. Vi har ju en väldigt hög dödlighet i Sverige. Mm, och drogpolitiken är ju under all kritik i det här landet med. Så att
vad skulle man göra för att minska dödsfallen i det här?
Jag har inga riktiga lösningar på det, men jag tycker till exempel att harm reduction som man använder i andra europeiska länder, som inte ens är en godkänd behandlingsmetod i Sverige, borde börja tillämpas mer, att man försöker att reducera skador bland missbrukare. Och jag kan, som till exempel nu har vi fått sprutbyten i hela landet. Det är en liten del i hur man reducerar skador. Men jag kan ju tycka liksom att man ska vara lättare att få metadon. Det ska vara lättare att få hjälp för sina utan att det ska behöva liksom. Det ska inte behövas den här kontrollen som Sverige ska ha på allting, utan jag tycker att man ska försöka hjälpa folk fortare liksom, och försöka underlätta för folk. Och så inte prioritet nummer ett är att hjälpa folk att ha ett tak över huvudet, för det är ju också katastrof alltså.
Har du fått leva i hemlöshet?
Jag har levt i hemlöshet flera gånger. Från och till alltså. Tack och lov så har det varit ganska korta perioder. Några månader dit och några månader hit. Men det är ju jäkligt påfrestande att leva på gatan och behöva sova på härbergen och eller ute eller i någon källare eller. Ja. Så jag har gått, jag har fått uppleva hela paketet.
Så. Du har haft det tufft.
Ja, det har varit tufft. Har det.
Om du fick tänka i framtiden, så här om 5 år, vad hoppas och tror du att du är någonstans då i livet om typ 5 år?
Jag hoppas och jag önskar att jag, vara drogfri. Ha ett stabilt mående och så samtidigt har jag en önskan om att utbilda mig till friskvårdsmassör. Skulle jag vilja faktiskt, och titta runt lite på utbildningar och sådär, för sånt tycker jag är intressant. Och så det är väl en dröm jag har, att jag ska få en möjlighet att ta licenser eller vad man ska säga, så man kan jobba med.
Om någon säger att en politiker skulle lyssna på det här och de fick en, och du fick önska en sak som de skulle göra för dig eller i samhället eller så.
Oj.
för att den här drömmen, ja, för drömmen skulle, ja, det kan vara någon till kanske, men för att drömmen ska gå i uppfyllelse då.
Ja, jag kan inte, om jag ska önska mig en sak som handlar om de här sakerna, jag kan inte önska mig att jag skulle få pengar till att göra en utbildning eller något, utan det finns ju faktiskt viktigare delar. Och jag säger så här: hjälp folk få tak över huvudet. Folk ska inte behöva leva hemlösa. Det tycker jag är under all kritik för ett land som Sverige, att det har gått så här och att det har blivit så här, och att det är faktiskt går åt fel håll. Det går inte åt rätt håll. Och det är ganska fascinerande liksom. Vi kan samla in kanske folk kommer ge mig kritik för att jag säger det här, men så här är det, att vi hade ju Musikhjälpen. Varje år har vi Musikhjälpen någonstans i landet. I år tror jag det var i Lund, jag kommer inte ihåg riktigt. Men det har ju varit i Örebro, Västerås, Umeå, Stockholm, Malmö, överallt. Och jag tänkte på det när vi hade det i Örebro. Vi stod och de stod och samlade in pengar till något land. Och så stod vi då liksom kanske 15 man på Stortorget och tittade på det här. Och alla var hungriga och hade inte mat i magen liksom. Och så ringer folk in, eller så står de, ja, men nu har vi lyckats samla in si och så många miljoner, miljoner, miljoner liksom. Då tänker jag bara liksom, fan, ni behöver väl inte skicka pengarna dit, titta liksom. Står ju folk här som är hungriga och inte har mat, eller varken som får sova på toaletter liksom, offentliga toaletter. Det för mig, jag tycker det är liksom... Man behöver inte tänka Afrika för att försöka hjälpa.
Jag förstår vad du menar. Ja. Sen, det finns ju väl plats till allt kanske, tänker jag. Det är många
ja, absolut. Är faktiskt... Det är klart att man ska hjälpa folk på alla nivåer, men jag tycker det är konstigt liksom att du, vad gör man för människorna här liksom, som lider?
Nej.
Jag förstår, så jag bara kände liksom.
Förstår du mer? Nej, man kan ju säga bara att jag tror att det är runt 5 miljarder man lägger på hemlösheten då per
alltså,
år. Men det är svåra
frågor. Det säger inte mig någonting hur mycket pengar det är. Jag kan ju inte det här med ekonomi. Det är 5 miljarder.
Det är mycket liksom. Pengar.
Man, det är mycket
man,
pengar.
Man lägger mycket pengar. Men
sen, vart lägger man de pengarna då?
Ja, men det är ju om man räknar med hela... Alltså, personer som jobbar med de här frågorna, löner och så, det är inte direkt bara boendekostnad om man säger så, utan men härbärgen, stöd till organisationer som Hela Människan och andra sociala organisationer. Sen är det många som hjälper till exempel går in och handlar här på second hand butiken och sånt.
Ja, det är jättebra. Alltså, ja, men det är absolut sådana här ställen behövs. Mm. Det
Men det är väl
jag tänker bara liksom så här, fan.
Men du, det behövs ju absolut att alla ska ha någonstans att bo.
Ja.
Det kan vi skriva under på. Det
och det är ju utlösa liksom priser också för många av de här liksom ställena som sätter upp. De sätter upp sådana här modulhus för missbrukare ute i vissa förorter och oftast porter där det redan är, som till exempel i Vivalla i Örebro där jag bodde ett tag då, så redan är ett ganska utsatt område, och där sätter de upp då liksom modulstugor som de skeppar ut missbrukare och tar en hyra på 7000 i månaden för en liten etta liksom, specialfastigheter. Då undrar man ju liksom.
Ja, man kan fundera. Man kan fundera. Man skulle kunna göra det på ett bättre sätt.
Jag tror det.
Men det är väl en jättebra passning till någon som lyssnar och löst den här bostadskrisen, för ingen ska behöva sova över underbar himmel eller i någon källare.
Nej. Det är jättesvårt. De här frågorna är jättesvåra och jag säger inte att jag har inga svar liksom sådär, men
nej, det är väl känner ingen, väl bara att... Det är väl ingen som har något svar egentligen, utan vi får försöka aldrig ge upp. Det är väl så, helt enkelt, aldrig ge upp och försöka hitta bättre lösningar hela tiden. Men om det är jättebra med det här med bostad och så, men om du fick tänka, om du fick vara lite egoistisk då, och tänka på dig själv, vad skulle du behöva i din situation för att kanske få det här livet om 5 år?
Nej, men jag skulle vara jätteglad om jag hade en lägenhet och kunde få utbilda mig till till friskvårdsmassör och få jobba och helt enkelt göra rätt för mig och sådär. Det skulle vara drömmen för mig. Kanske någon gång kunna få åka ut. Jag vill ju resa och sådär med, men måste man ju liksom försöka få ett jobb först så man kan få åka ut och resa lite. Och
se världen.
Ja, det är en dröm. Jag vill åka till Indien, har jag länge velat gjort. Och åka runt där och det är någonting som jag har velat väldigt länge.
Du har hållit på med yoga, sa du det? Eller?
Ja, jag har hållit på mycket med yoga förut. Jag kör lite idag med varje dag, men det är bara några positioner som jag känner att allt de hjälper mig att få lite balans i kroppen och sådär. Så.
Nu ska du snart ut och jobba lite här på Hela Människan. Vad brukar du göra för någonting i second hand-butiken här i Heby?
Jag går runt lite från olika stationer sådär, så det finns egentligen det är också schysst och roligt tycker jag, att man får pröva på lite olika saker. Man kan sitta i kassan, man kan sortera kläder, man kan prova leksaker för att se vilka som fungerar, vilka som är kompletta. Man kan testa elektronikprylar med batterier och se så att de fungerar. Allt möjligt. Jag tycker faktiskt att det är ett varierande jobb. Så
det är vad är det roligaste här?
Det roligaste? Oj, vad svårt. Nej, men jag tycker inte något är direkt tråkigt. Jo, det är väl ingen kul på måndagar om man får städa. För måndagar är det städning varje måndag. Städa. För då har vi stängt, du vet, på måndagar. Ja. Så då blir det moppa och dammsuga och torka golv.
Ja.
Det är väl mindre kul, liksom. Det räcker med hemma, liksom.
Eller hur?
Ja.
Men det låter kul att få se... Vad är den roligaste prylen du har sett här?
Det finns allt här. Ja. Alltså du kan göra sådana klipp. Och det är också någonting som jag tycker är schysst. För att kollar man på de här butikerna, second hand-butikerna i större städer. Så är det inte alls. Här kan man göra fynd. Alltså verkligen göra riktigt bra affärer. Det kan jag känna liksom ibland när man kollar på de här större kedjorna i storstäderna. Att de har ju verkligen börjat ta höga priser för grejer och så. Jag tycker en del av charmen med sådana här ställen är att du ska kunna handla schyssta, kanske till exempel en märkeskläder till en billig peng.
Det blir jättebra.
Ja, och det tycker jag faktiskt att här har de väldigt, väldigt bra priser. Man kan göra schyssta fynd, allt ifrån produkter. Vi får ju även produkter från Apotea som kanske har varit att det är någon skada på jag är ganska hes, men någon skada på kartongen liksom. Så har de skänkt grejer hit. Man kan ju köpa allt ifrån fina elektriska tandborstar till sängar och soffor och elektronik och allting.
Ja, om man inte besökt här så kom hit, säger vi båda.
Det måste jag faktiskt säga att
ja.
Kom hit om ni vill göra lite klipp i Heby.
Är det Industrigatan var det ligger på? Industrigatan 15?
Jag är dålig. Jag hittar ju inte i de här trakterna, men ska se var.
Och det kan man kolla på hemsidan
Det
också.
Kan man göra. Man kan kolla på hemsidan.
Ja, men du... fantastiskt, Adam. Vi fick lyssna på din historia och också lära oss lite grann om hur det är att leva i det livet som du har levt, men också din framtid och dina tankar. Och jag tycker det var väldigt värdefullt att lyssna på dig.
Tack så jättemycket. Tack. Hoppas att det kan inspirera någon. Och nu ser jag också Industrivägen 15.
Industrivägen 15, det var nästan det jag hade rätt då.
Där kan ni göra fynd.
Där kan ni göra fynd. Ja. Tack så mycket, Adam.
Tack så jättemycket.
Tack för att du lyssnat. Intervjun gjordes av Daniel Ryderholm och musiken framfördes av Gatans röster. För att hitta fler avsnitt och ta reda på hur du kan engagera dig, besök helamänniskan.se/volontär.